Ja, det är apostladagen idag och man firar tydligen till minne av Petrus och Paulus, apostlarna. Dessa båda som förmodligen led martyrdöden i Rom. Ordet eller apostel benämningen kommer från grekiskan apostolos och betyder att vara utsänd. Att ha fullmakt till ett uppdrag. Man skulle kunna säga att Paulus hade ju tidigare en fullmakt med sig till ett uppdrag då han gick åt överste prästerna för att fängsla de troende i Damaskus. Så på sätt och vis var han en apostel åt överste prästerna eller myndigheten i Jerusalem tidigare. Sen var han ju en apostel åt Gud. Vem var egentligen apostlarna? Det har vi fått lära oss nu här. Så att det var ju främst de 12 som efter att Jesus hade dött och uppstått så var de befordrade. Och från att ha varit lärjungar så kallas de apostlar. Nu var det ju inte bara de 12, för vi kan också läsa Barnabas var ju en apostel. Sen finns det några andra också. Paulus är ju också en apostel. Så att det finns nog ganska många där och förmodligen så kallas de 70 som Jesus sände ut i ett tillfälle också för apostlar. Så det fanns ju fler än bara de 12. Texten idag egentligen som jag har läst och tänkte utgå ifrån, det handlar om Petrus bekännelse. Och jag hämtar den ifrån Matteus evangeliet kapitel 16. Jag börjar från vers 13. Då kom Jesus till trakten av Caesarea Filippi och frågar han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: somliga säger hans döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon annan av profeterna. Han sa det till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa det till honom: salig är du Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbart detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Den här texten har varit ganska omdiskuterad. Då Petrus så att säga får en bekräftelse på sin kallelse. På denna klippa ska jag bygga min församling, sa Jesus. Och så får han höra att han ska få nycklarna så att han kunde binda och lösa. Men läser vi Johannes evangeliet så ser vi att då får alla lärjungarna den uppgiften att allt vad ni löser ska vara löst, allt vad ni binder ska vara bundet. Så det verkar vara riktat till allihopa. Men här tycks det ju som att det är bara Petrus som får den bekräftelsen. Går man till Efesierbrevet så står det att församlingsbygget, det vilar på alla apostlarnas undervisning. Det är inte bara Petrus då, utan allihopa. Petrus, han var ju naturligtvis en del av bygget, men Kristus var hörnstenen. Och visst, han var ju en viktig kugge, Petrus. Vi vet ju det på pingstdagen när han klev fram och predikade. Så han var ju en viktig kugge i starten. Det är så som ni säkert känner till att kyrkan i Rom, de vill ju hävda att Petrus ämbete så att säga gått i arv, ett rakt led ner till honom. Men det där är också diskuterat, omdiskuterat. I för sig var ju Petrus i Rom och han led ju förmodligen martyrdöden där då han blev korsfäst upp och ner, som ni säkert känner till att det sägs i varje fall. Men han var definitivt inte katolska kyrkans apostel, utan han var judarnas apostel. Det skriver Paulus. Han var de omskurnas apostel. Men som sagt, han var i Rom och det finns en kyrkohistoriker som levde på den där tiden som har skrivit så här, han heter Eusebius. Han skriver att Petrus rapporteras ha predikat för det judiska folket genom Pontus, Galatien, Bitynien, Kappadokien. Och i sin sista levnadstid när han dröjde kvar i Rom så blev han korsfäst. Så han blev korsfäst i Rom, men när han reste runt så vände han sig till sina landsmän, judarna, och predikade. Petrus hemförsamling, det var ju säkerligen i Jerusalem. Men det tycks inte som han var ledaren där, utan det var Jakob, Jesu broder, som var ledare. Och Petrus hade ju inte så hög status att man inte fick säga någonting till honom eller tillrättavisa honom. Vi vet att Paulus gjorde det vid något tillfälle, tog ju hans brev. Och Petrus tycks inte ha surat ihop för det, utan han berömde Paulus vid ett annat tillfälle. Jag skulle vilja påstå att Petrus var långt ifrån den status och glans som vår tids påvar haft eller har. Och jag har svårt att se Petrus i fina skrudar med kräkla och mitra, vad det heter. Att komma omkring åkande i en skottsäker vagn och vinka till folket. Jag har väldigt svårt att se Petrus sån. Man kan väl säga att här så i vår tid så omgärdas ju påven av silver och guld, medan Petrus sa vid ett tillfälle, silver och guld det har vi inte, men vad vi har det vill vi ge dig. Vad kännetecknar en apostel? Paulus säger, jag var svag, jag var rädd, jag var full av ängslan när jag kom till er i Korint. Vad är det för en apostel? Ska inte en apostel vara kraftfull och självsäker med stor pondus när han trädde fram så det ska bli någonting? Nej, jag var osäker, säger Paulus, när jag kom till er. Och Paulus försökte liksom inte dölja att han var sån. Inte alls. Han klädde inte på sig någon roll där han skulle framträda som någon väldigt stor apostel som hade kommit dit. Allt jag ville veta av, det var att framställa Kristus så som korsfäst för er. Mitt eget betyder inte någonting i jämförelse med det. Han var inte mån av sin image, kan man ju säga, Paulus. Och trots detta, eller på grund av detta, så bildades en församling i Korint full utav kraft, full utav nådegåvor. Paulus tonade på något sätt ner sitt eget arbete, så till den milda grad kanske man kan säga, eller han gjorde det så bra, rättare sagt, så att till och med församlingen började tvivla på om han verkligen var en apostel. Det låter ju märkligt. Vem hade grundat församlingen? Det var ju Paulus. Men det fanns det ju andra som Paulus kallar de väldiga apostlarna. De tyckte att Paulus han räckte inte till riktigt. Paulus han får gå till försvar. Ja, så de här väldiga apostlarna, när han skriver sina brev då låter det ju med makt och övertygelse och kraft. Men när han är här så är det inte så mycket bevänt. Och någon vidare talare var han inte. Nej, men kunskap har jag, säger Paulus. Och den har ni fått ta del av. Och i mig själv kanske jag inte är så stark. Men Gud är stark i mig. Visst är det märkligt, vi tänker ju knappt sådär att Paulus skulle han vara ifrågasatt. Ja, det var han tydligen. Ja, men han måste väl ändå varit en apostel. Jo, visst var han det. Men i somligas ögon så räckte han inte till. Han som har skrivit så mycket i Bibeln. Visst är det märkligt? Hur värderar vi vem som är en apostel? Kan vi gå i den fällan att vi gör som de väldiga apostlarna? Jag tror att det handlar om den här dubbla källan som jag brukar återkomma till. Det var svaghet, men ändå kraft. Paulus var rådvill, men inte rådlös. Han var utlämnad, men alltid bevarad. en dubbelhet. Fokus för honom, det var omvändelse och frälsning. Det går genom hela, alla hans brev. Han skulle kunna skriva sida upp och sida ner om kraftgärningar. Men det gör han inte. Gud gjorde märkliga kraftgärningar genom Paulus av icke vanligt slag. De kläder han hade berört och dukar, de kunde man ta, så kunde man lägga det på den sjuka och vara friska. Han kunde ju ha skrivit ett helt brev om det här, hur vi skulle göra. Men det gör han inte. Det viktiga var frälsningen för Paulus. Vi hör ju aldrig någon sån här vittnesbörd om att när jag reste genom Galatien så var det 5 stycken som blev frälsta där och 10 stycken var helade och ställde kryckorna i hörnet. Och när jag var i Kappadokien så var det 3 stycken som botades från dövhet och 7 spetälska. Nej, det hittar vi inte. Inte så att han inte vittnar om det. Det gjorde han säkert, Paulus. Men när han skulle tala om det som är fokus, då var det frälsningen. Vi ska vittna naturligtvis om vad Gud gör. Absolut. Det ska vi göra. Och vi ska vittna om Gud helar. Men vi får aldrig tappa fokus, det är det jag vill säga. Ni vet när lärjungarna kommer glada till Jesus, de här 70 som varit ute runt om i byarna, och de jublar. Och där har de rätt att göra, där har det hänt mycket. Människor hade kommit till tro. De hade fått se helande. De hade drivit ut onda andar och de jublar. Och vad säger Jesus? Man kan ju tycka att är han en glädjedödare? Ja, men glädjer framförallt över att era namn är skrivna i himmelen. Inte att andarna är underordniga. Så det handlar om fokus, tror jag, som både Paulus och Jesus vi talar om. Vi ska vara glada över det arbete vi utför. Jajamän. Om det är socialt arbete, om det är evangelisation, barnarbete. Vi får vara glada, vi får vara tacksamma. Men vi får aldrig glömma det viktigaste. Att våra namn är skrivna i himlen. Och att vi vill att fler ska få sina namn skrivna där. Hanna och Simeon. Jag vet, Simon var ju tydligen en gammal äldre man som fick bråttom en dag. Han kutar så snabbt han kan på sina stabbiga ben, eller man gick fort. Och tränger sig fram där i templet. För nu var det bråttom. Nu skulle han få se Israels frälsning. Och han tar det där barnet i sin famn. Kan man göra så? Bara kliva in och ta ett barn så där. Och så säger han högt: nu har jag sett Israels frälsning och hedningarnas frälsning. Och Hanna, jag tror hon var 84 år. Det står att hon tjänade Gud både dag och natt med ständiga böner och fasta. Visst är det underbart? Vilken uppgift. Den tar ju aldrig slut. När frälsningen för Israel bärs fram, vilka var det som såg vad som hände? Och det var de 2 äldre, de stilla i landet, som det står i Bibeln. De som bara glimtar till ibland, som en del av den stora mängden som inte det skrivs någon bok om. De som bad. Det var ju så viktigt där i templet. Det var ju verksamheten var i full gång och det offrades och det var massor med folk. Och det var 2 äldre som knappt såg. Men de såg det viktiga, frälsningen. Tappa inte fokus. De väldiga apostlarna som Paulus kritiserar, de tävlar i en slags helighet. Man jämförde sig. Hur var det ställt med den och hur var det ställt med den andra och så vidare. Man jämförde sig med varandra. Och det här var ju på något sätt lärjungarnas favoritämne. Det kom ju ofta upp. Vi kan tycka nästan att det låter löjligt. Vem är störst av oss? Men det dök upp då. Vem är mest överlåten av oss? Vem är närmast Jesus? Om det blir för mycket tävling så tror jag att Gud på något sätt kan gå vid sidan om vi börjar göra så. Han väljer någon annan. För att vi ska komma tillbaka i rätt position så att säga. Det som ingenting var, det utvalde Gud. Det finns ett exempel som jag i alla fall ser som ett exempel i Bibeln. Och det var under kung Josias tid. Han var en kung strax före babyloniska fångenskapen. När Israel fick dra iväg i exil. Men under hans regeringstid så hittade man lagboken. Den hade varit bortglömd sedan länge och försvunnen. Den hade inte varit så intressant. Den hade hamnat på någon hylla och blivit dammig. Och sen hade den kommit undan någonstans. Men så vid renoveringen så hittar man den. Josias, han var en gudfruktig kung, får höra när man läser denna bok och blir helt förtvivlad. Han ser hur illa ställt det var med landet och folket och med honom själv. Så han sliter sönder sina kläder. Nu var det kris. Och vad skulle man ta sig till? Runt omkring honom står eliten, alla ministrarna står där. Överste präst. Alla de som hade en massa kunskap. Makteliten, de intellektuella. Och till allas förvåning så säger Josia så här: nu måste vi gå till Hulda. Ni får gå till Hulda och be om råd. Ska vi gå till Hulda? Nu när det är kris. Här står ju vi allihopa, vi som har kunskap och har gett dig en massa råd. Ja, men nu ska ni gå till Hulda. Nu räcker det inte med intelligens. Nu räcker det inte bara med kunskap. Nu krävs det någon som är förtrogen med Gud. Hulda, klädkammarvaktarens fru, tror jag det står. De fick gå dit och fråga Gud om råd. Vad ska vi göra? Och jag tror det är lite sådär att Gud gick på något sätt utanför gruppen och valde ut någon annan. Någon helt oväntad. Jag tror att i en församling så behöver vi ledare. Men vi behöver också hullor. Och ledarnas uppgift är att på något sätt kunna, ja, förstå mig rätt, vaska fram dessa hullor. Att på något sätt bredda tjänsterna. Att inte allt hamnar på en väldig apostel som ska köra ett solorace. Då får vi sätta ett frågetecken i marginalen. Fördela gåvorna och tjänsterna. Det tror jag är en viktig uppgift för apostlarna. Vi blir tillsammans. Herre, vi tackar och prisar dig för den mångfald som finns och som behövs. Herre, vi behöver många huldor på olika sätt. Herre, vi tackar dig för vittnesbördet om gamla Hanna som fick tjäna dig på ålderns höst. Med bön och fasta. Herre, vi tackar dig för att du vill på något sätt kitta ihop oss och samtidigt mitt i all vår verksamhet så ber vi Herre att kunna behålla fokus. Herre, du vill att vi ska vara glada över mycket men aldrig tappa detta viktiga. Om vi gör det så ber vi att du skulle visa oss. Vi tackar dig för din heliga ande som kan ge oss nya tankar och nya idéer. Och nytt hopp och ny glädje. Herre, nu överlåter vi oss i dina händer. Vi ber att ditt ord skulle få verka i oss var och en. I Jesu namn.